Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Äntligen har du tryckt på rätt knapp. Du är ju inne i rätt podd. Detta är ju Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias som du hör i lurarna. Jag är Charlie.
Och jag heter Mattias.
Ja, hela dagen idag va?
Ja, faktiskt.
Ja, så är det. Ja. Du, vi sitter ju på distans idag. Vi tänkte vi skulle undra. Vi har fått in så pass mycket frågor så vi hinner inte med när vi är uppe i studion och svarar på alla frågor. Så sa vi lägger en liten extra inspelning en söndag hemma.
Ja, men det är rätt mysigt faktiskt. Ja. Både få hänga med dig men också göra det. Och när vi spelar in idag så är det en söndag. Mm. Ja, men då får jag hänga med dig fast det är lite helg och sådär. Det är ganska bra.
Vad har du gjort i helgen då? Har du gjort något kul? Har du helg till resten? Du har ju inga skolbarn längre på det sättet och du har ju inte någon anställning på det sättet. Är det för dig någon skillnad på en onsdag och en lördag liksom?
Ja, men det är jättestor skillnad. Ja, jag har superhelg. Därför att jag tar inga samtal, inga jobbgrejer relaterat. Utan de håller jag utanför. Så att det är jag supernoga. Och vardagarna är ju full fart och verkligen alltså drag under galoschen som man brukar säga. Ja. Men däremot på helgen så jobbar jag inte. Mm. Men däremot så jobbar jag ju mycket. Mitt bästa är ju att hålla på i trädgården och påta och peta. Mm. Så att det har dragit igång poolen så sent som igår. Och jag har tvättat altanen. Ja. Och jag har eldat upp lite. Passade på, det kommer ju rätt mycket regn nu. Fast det är egentligen eldningsförbud. Men när regnet kommer och det vräkte ner. Då passar jag på att elda upp lite bråte. Ja. Så mycket sånt. Själv då?
Nej, men idag är ju en lugn dag. Jag har spacklat lite i arbetsrummet. Jag håller på att bygga som en liten hemmastudio/arbetsrum då. Så det har jag gjort nu. Så jag sitter omgiven av... jag ser mitt eget spacklarbete framför mig och ser direkt vad jag kunde gjort bättre. Men så är det ju. Man får hålla på ett varv. Men det är en väldigt kontrast mot igår. Igår var det full speta kan jag säga. För då började jag tidig morgon, ett möte, direkt iväg. Och så sprang jag och Andrea också ett traillopp. Vet du att traillopp är?
Det låter som att man inte bara håller sig på en asfaltsbana.
Nej, precis tvärtom är det. Man är ute i skogen och springer liksom på lite sån här häststigar och lite vanliga stigar och sådana grejer. Och då är det också lite så här, där är man innan är man, i jag i alla fall lite så här, ja. Du vet ju när man ute går i skogen. Det kan ju vara lätt terräng eller vara svårt terräng. Det är ju svårt att veta hur långt en mil är. Och här var det bland annat en skidbacke. Så där fick man ju svaret där någonstans att det var inte helt lätt terräng när man börjar springa upp för skidbackar.
Men då, tänkte du inte då på Magnus, vän med nålen Magnus, hur han hade tagit de där backarna?
Faktiskt, det gjorde jag. Inte som att jag tog dem som han, utan jag bara konstaterade att fast det är också bara en mil. När den här milen är slut så är det klart. Det är inte 20 mil liksom. Nej, och sen det som var bra också var att det var en tid att passa, för jag behövde kasta mig direkt därifrån hem, duscha och åka iväg och se Jesus Christ Superstar som jag inte sett på många, många år, som jag såg igen igår. Och sen rätt därifrån hem och bjuda vänner på middag. Så det kan man säga, det är en ganska full lördag.
Ja, det får man verkligen säga. Var Primus med på musikalen också?
Nej, han var inte det. Vi brukar dra med honom på grejer. Men eftersom den här dagen redan var lite kaosig och han inte propsade på att få vara med, så var det som att nej, men då blir det en sak mindre att försöka åka och hämta upp honom och fixa på vägen och grejer. Just så det. Han stannade hemma.
Mm. Men du, det var med Peter Jöback och Ola Salo va?
Så var det.
Ja. Och sen så var det han som spelar, han heter Patrik Martinsson, den killen som spelar han som piskar, han som är rätt elak där. Vad heter den rollen?
Elak. Pontius Pilatus tänker du på, som är den romerska domaren där, va? Han, det är han, ja, som han räknar piskrappen.
Ja, just det.
Han jobbar ju hårt ändå på att säga så här. Han piskar ju för att han inte vill hänga. Alltså, historien är ju där. Men hallå, säg bara någonting. Jag har ingen lust att hålla på att döma dig till döden här. Men Jesus, han drar på sig offerkoftan rejält där. Och är bara, nej men häng upp mig på ett kors.
Just
bara, gör det. Men så är det ju. Så att han är ju, får väl anses vara en del av skurkarna i den. Mm, du känner honom eller?
Ja, men jag tänkte bara berätta för dig att det är Tove, min Toves svåger. Alltså, det har varit lite internt här. Men jag tänkte mest att det var kul för dig att veta.
Ja, du ser. Annars var det ju som vanligt då att planscherna var fulla med gubbar. Peter Jöback och Ola Salo. Och när man sitter och lyssnar så blir man tokimponerad av dem förstås, men framförallt av flera av kvinnorollerna. Så då tänker man så här, så det är fortfarande, de är stora namn, men sen när man går och lyssnar så är ju, tänker man så här, varför hade inte Maria Magdalena en egen plansch utanför? För det var fan värt, kan jag säga.
Kul. Ja, vad roligt.
Och väl, det om det. Vi har ju frågor och svar idag. Det här är inte musikalpodden.
Nej, det är inte det. Det är inflationen och ränta till exempel. Jag hugger tag, jag tar första frågan. Då är det Albin som har skrivit så här. Det pratas mycket om inflationen och det märks att allt blir så mycket dyrare. Framförallt bensin, el och vissa matvaror. Och det har vi pratat mycket om. Det har han ju verkligen rätt i. Alltså. Samtidigt bestämmer sig Riksbanken för att höja räntan och göra bolånen dyrare. Hur hänger det här ihop egentligen? Det känns inte ansvarsfullt av Riksbanken att höja räntorna samtidigt som inflationen skenar, skriver Albin. Och ja, vad vill du börja?
Ja, men det kan jag säga. Till att börja med så är det ju faktiskt så att Riksbanken inte håller på att höja boräntan. Det är ju faktiskt så att det här är den räntan som andra bank lånar av. Och det är klart att de hänger ihop. Men det kan man ju faktiskt säga att mig veteligen, och det tror jag kan skriva under på, så har de flesta bolån grymma marginaler. Så att de, till och med när vi har minusränta, brukar de ju hitta ett sätt att ta någon, nypa någon procent av oss i alla fall. Så det är inte som att Riksbanken har mött och säger så här, nu höjer vi boräntorna. Men det fattar ju Riksbanken också. Att när man höjer de här räntorna så höjs ju boräntan också. Men det är ju precis så här det ska funka, även om det slår lite besvärligt för Albin då, om Albin ligger högt belånad. Men hela idén är ju att det här ska vara någon gas och broms. Vi har ju någon idé om att vi ska ha inflation kring 2% i Sverige, det vill säga att det ska bli lite dyrare, eller pengarna ska tappa lite i värde. Liksom den nationalekonomiska kursen tänker jag inte att du och jag ska hålla. Då får vi ta in Mikael Dahlén eller någon annan. Men grunden är i alla fall...
Eller så har vi ett avsnitt tidigare faktiskt.
Ja, det har vi ju, ja.
Ja, med Arturo, det vi har verkligen gått igenom, vad är inflation och varför behövs den? Och i takt också att lönerna ökar och sådär. Vi har ett helt program om den, så att man går in på charlieochmattias.se och sen kan man bara skriva inflation på sökrutan där, så kommer man att få det här otroligt väl förklarat, ska vi
just
säga.
Det. Men om man ska göra en snabb genomgång av det för Albin då, så kan man säga så här, att när det är billig ränta, då lånar folk mer. Det finns inga pengar att hålla på att spara pengar, för att man får liksom ingen ränta på om man har dem på banken, utan det verkar vara effektivare att låna pengar, för det är nästan gratis att låna pengar, och då köper man massa grejer. Och när folk köper massa grejer, det vill säga fler människor budar på samma saker, då stiger priserna, så att saker blir dyrare på det sättet, och då dra inflationen iväg. Så att på något sätt kan man säga att man kan gasa ekonomin. Om man tycker att inflationen är för låg och det står och stampar, då kan man gasa ekonomin genom att sänka räntan. Och sen så då när man tänker oj, nu är det lite väl bra fart på tågen här, då vill vi hålla in de här hästarna lite grann, och då höjer man räntan så att det inte blir lika attraktivt att hålla på och låna till nya satsningar, vare sig för företag eller privatpersoner, och kanske lite mer lönsamt att sätta sig på bakhasorna och spara undan lite istället. Så det här är ju liksom, man höjer för att motverka att inflationen ska dra iväg. Och för vi vill ju inte ha någon superinflation.
Ja, men visst. Men sen har vi haft minst sagt tråkigt med tanke på Ukraina-kriget och annat som har liksom verkligen påverkat bensinpriserna. Men man ska komma ihåg att redan innan kriget, alltså redan från 9 år, så började inflationen och accelerera alldeles för mycket. Så att det hade påverkat då. Sen när det blir ju specifikt nu med både bensin och bitvis elpriserna och sådär, att det har tjorvat till sig därför att det är en massa strul i världen. Men dock så hade det hänt i alla fall. Och det gör ju nu att du försöker ju, Riksbanken, han vill ju, den här Ingves, han vill ju bara väl, och tänker att nu behöver vi sänka farten lite grann. Och då är det ett sätt att höja ränta. Så det är inte så att man vill, att de vill att man ska bli dubbelt drabbad, utan det här är för att lugna ner inflationen, som man höjer räntan.
För annars kommer Albin sitta där med att han har samma lön, men den räcker bara till hälften så mycket grejer. Och då får vi såna här bilder när folk åker kring med skottkärre med pengar för att köpa en limpa och grejer. Och det vill man ju inte. Mm. Pengar är ju lite ett påhitt, så det är ju viktigt att vi har hittat på samma och att det är en ganska stabilt påhitt så att det nästan känns på riktigt. Annars blir det ju besvärligt att pensionsspara liksom.
Just det. Ja. Perfekt. Hoppas Albin är nöjd med det svaret.
Ja, det är svårt att tro att han är. Men vi gjorde vårt bästa i alla fall kan man säga.
Ja, det gjorde vi. Ja. Ja, det gjorde vi.
Du, nu tar vi en till här. Den här frågan kallar vi för fråga nummer 2 och skriver här en av våra kära lyssnare. Hur förbereder ni er? Det lyder så här. Nu i samband med att det blir dyrare, hur förbereder ni er? Borde man binda räntor, förhandla om eller dra ner på kostnader? Vad är era bästa tips för att ta sig igenom en tuffare ekonomi? Mattias, du kanske tillhör ju dem, får man väl ärlighetens namn säga, som har lite marginal i din ekonomi. Så att även om purjolöken går upp 15% är det inte som att det blir något krismöte hemma hos dig.
Nej.
Men har du ändå engagerat i någon typ av sån här förberedelse för tuffare tider liksom grej? För vi har ju pratat om en del där i podden.
Ja, men faktiskt. Och jag hade ett möte för inte så länge sedan, bara någon vecka sedan, med, just kring min egen eller vår egen ekonomi med våran bank, ja, med våran bank helt enkelt. Vi gör en årlig avstämning och tittar hur det ser ut med framförallt placeringen och sådana saker. Och det tråkiga i det här fallet just nu, det var ju att vi bestämde oss för att vi skulle sitta still i båten. Det vill säga inte investera mer, inte lägga mer pengar på sparande. Därför att det är, just nu så är det väldigt ovisst hur det kommer att bli. Mm. Så att det är den typen av tider nu. Någonting som väldigt många nog inte har sett. Utan man har ju trott så här. Räntan har varit så låg som sagt. Så man har börjat spara. Svenskarna har blivit bättre på att spara. Man har fonder och man har bara sett hur det har gått upp. Och sen kom pandemin. Alla blev oroliga. Men det bara fortsatte upp igen. Men nu är vi i ett läge där det faktiskt inte har hänt på länge nu. Alltså, det har ju varit många månader av ovisshet och det kommer sannolikt att fortsätta vara det. Och det är naturligtvis mycket på grund av kriget, men också den här inflationen som vi pratade om i tidigare frågan.
Så ja, och sen också
är,
bara
det här är osäkert nu.
Redan från början kan man konstatera att det kan ju inte vara rekordår efter rekordår efter rekordår efter rekordår. Någon gång måste det också gå tillbaka. Alltså, man kan inte ha en berg-dalbana som bara är berg och inga dalar. Så att, jag menar, det finns ju också någonting kring att det har varit, om man, en del kritiker skulle säga att vi har haft en ganska steroid-tung, hypad marknad ganska länge. Det är väldigt många som i väldigt många år bara har fått det bättre. Och det måste ju någon gång komma någon tillbakagång på det. Liksom. Men du smiter lite från frågan. Hur har du förberett dig på frågan här? Det liksom, om...
Ja, men det jag har förberett är att jag just inte ska göra någonting mer. Annars så brukar jag vara ganska aktiv med placeringar.
Så du är lite safer i dina, du sätter lite mindre på risk kan man säga när det gäller placeringar?
Ja, det gör jag. Och inte köpt mera, utan låta de aktier jag har, de får vara där. Alltså, jag har inte bytt, jag har inte liksom agerat åt något håll. Jag har inte sålt och safeat och köpt något väldigt riskfritt eller bara bytt i räntor eller sådana saker. Utan jag har bara inte gjort, alltså tipset blev, och det vi kom fram till med banken var att just inte göra någonting. Och det är ju alltid lite tråkigt. Jag tycker det är kul när det händer grejer. Men i det här fallet nu så var det bara stopp. Gör ingenting. Så att det är faktiskt, det är ett sätt att förbereda sig det också. Och det är precis vad vi har gjort i alla fall.
Just det.
Sen tycker jag också då att när det kommer till räntorna, så hade vi ett avsnitt här alldeles nyligen tillsammans med både Magnus och Arturo. Där rekommenderar jag att gå tillbaka, för där pratar vi mycket om räntorna. De ser ju lite grann om hur räntorna kommer att se ut om ett år. Min bank då på samma möte, jag hade det mötet efter vi hade spelat in, precis efter vi hade spelat in med dem. Och min bank gissade också, precis som Magnus och Arturo gjorde. Så jag vill nog ta det lite för en sanning faktiskt. Man vet aldrig, men det är vad vi tror. Så att det tycker jag som frågan i frågan var ju också det här, hur man nu skulle göra med lån om man har några, om man skulle binda eller så. Och då tycker jag att då går man tillbaka och lyssnar där. Kort och gott så handlar det ju om då vad man har för marginaler i sin ekonomi. Om man vill binda eller inte.
Jättebra.
Har du något mer att lägga till där?
Nej, men jag kan ju svara på frågan då hur jag har gjort. Det ena, jag kan börja med att säga vad jag inte har gjort. Jag har inte slutat att månadsinvestera på det sättet som jag gjort tidigare. Jag har kvar precis samma investeringsstrategi där, för att min strategi ska hålla både upp och nedgång. Och det är ju otaliga poddar, vi har pratat om detta, att människor blir nervösa när det börjar gå ner och så slutar de köpa när det är rea. För det är ju nu det är rea, sen kanske det blir ännu mer rea och det kanske blir mellandagsbrak rea, vad vet jag. Men om jag fortsätter köpa varje månad i nedgång så får jag ju rea på allt det jag köper och då har jag mer grejer med mig upp när det väl vänder upp igen, för det vänder upp. Så det första är ju att tänka här, om man tänker det blir lite tuffare, dra då inte ner på din investeringsplan utan titta på om du kan dra ner på konsumtionen. I mitt fall har det faktiskt varit så att vi har tagit det mötet. Två saker vi har gjort. Det ena var att vi budade på en lägenhet förra veckan där vi gav oss i budgivningen en bit innan. Alltså vi hade finansiering, vi hade klart, vi hade pengar, vi kunde gått högre än vad vi gick med, helt enkelt tyckte att nej, här får vi hejda oss. Även om vi har råd så vill vi inte liksom, är vi sugna att på riktigt behöva fundera på liksom hur vi ska få det gå ihop om räntan går upp 1 eller 2%, jag behöver justera min lön eller göra någonting sånt. Så det var det så här, sugen på den här kungsbalkongen, men så sugna var vi inte så att vi liksom förhindrar oss när du ringer och säger, ska ni med och vad kan det vara, åka och segla i Grekland en vecka mot. Och säga så här, nej, det har vi faktiskt inte råd med, för att, utan då höll vi friheten högre liksom. Så det är en konkret sak att faktiskt hejda oss lite i köphetsen. Sen har vi minskat några av våra fasta kostnader. Jag har levt med matkasse ganska länge med stor glädje, men konstaterar att det är alldeles för mycket kolhydrater i den där kassen. Så då konstaterade vi att dels för hälsans skull, men också då så ger ju det en effekt av när man räknar efter att det faktiskt blir några kronor billigare. Så köper vi vår egen mat nu för tiden. Och det sista är att vi faktiskt från hösten har beslutat oss för att sluta med att ha städning hemma. Mm. Och det är inte heller egentligen en ekonomisk fråga, men det dök upp utifrån sammanhanget att Primus nu då är 13 going on 14 och har liksom levt ett liv, ett privilegierat liv där han aldrig har städat. Alltså han har städat sitt rum. Det är klart att han lägger sina kläder i tvättkorgen och ställer sina böcker i hyllan. Men han har aldrig gjort rent ett badrum. Han har aldrig liksom torkat av ett kök. Och då är det där på min lista saker som man måste kunna innan man flyttar hemifrån. Och då tänker jag att vi ska flytta hem det till... Nu bor vi bara i en liten lägenhet. Så det är inte som att vi har liksom något palats där vem ska ta västra flygen. Utan det är gjort på 2 timmar om vi sätter på en skön spellista och kör. Liksom. Mm. Så att, och då konstaterar vi att de två förändringarna vi ändå skulle göra. Bort med matkassen. Bort med städerskan motsvarar den prishöjningen som vi ser när vi tittar på vad vi konsumerar en vanlig månad. Men då var det ändå skönt att kunna säga så här, ja, men vet du vad, då har vi faktiskt räknat efter här och nu kan vi, behöver inte sitta med ångest när jag gör någonting annat, för jag vet att nu har jag räknat hem liksom. Jag har gjort min brandövning här.
Ja, men bra, ja, snyggt. Bra tips.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för 2 månader, utan för 3 månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör. Ja, men det är så här, man går in på www. privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se.
Snedstreck.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, ja. Snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, ja. Men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du, nu tar vi nästa fråga. Har du någon?
Ja, jag har en.
Kör då.
Jag har hört flera säga att det är bra att ha lån på sin bostad. Att man inte ska amortera av hela lånet även om man kan. Jag tycker det låter konstigt. Eller ligger det någonting i det?
Mm.
Ja, den där frågan hade jag i många år. Huruvida jag skulle amortera eller om man skulle amortera av lånet eller ha lånet kvar och sen placera.
Mm.
Och rent tekniskt har ju jag haft en felaktig strategi tidigare, om man skulle titta på i min värld vad jag hade tjänat på. Att
rent finansiellt hade du fått mer pengar.
Rent finansiellt, ja. Så hade jag ju fått mycket mer pengar.
Mm.
Men för mig är känslan överstiger. Liksom, så här, nej, jag vill inte ha några lån.
Just det.
Jag vill amortera så mycket jag orkar. Och banken har ju vridit på sig, för banken vill ju både låna ut pengar, för det tjänar de pengar på. Och de vill också sälja fonder och aktier och ha sig, för det tjänar de också pengar på. Då blir det liksom dubbelvinst för banken att ha haft mig som kund om jag hade gjort så.
Vi måste hålla isär detta, det här liksom att, ja, en sak är att det känns tryggare. Men det kan ju du säga för att du har räknat efter och vet att det egentligen inte är det. Alltså man vill ju inte sitta hemma och tänka så här, ja men det känns som att man blir smal av kanelbullar. Nej men vänta, det blir man inte. Sen kan man unna sig en kanelbulle i alla fall, för att just det, jag gillar dem liksom. Och det är lite så tycker jag man får hålla sig här till också. Men har man en väldigt hög belåningsgrad, då är ju det att man har en hög risk i sitt liv. För någon vill ha tillbaka de här pengarna. Så om det man har går ner i värde, då är det ju risk att man sitter och har mindre värde än vad man har lån. Så liksom grundidén är ju att man vill amortera ner i alla fall till en nivå där man är trygg med att ingen kommer knacka på dörren och ta allt man äger och har ifall det skulle skita sig. Det är ju liksom grunden då. När folk är, man vill inte vara över 100% belånad, vill man ju definitivt inte. Det är det ena då. Men varför kan det vara lönsamt? Och då kan vi väl göra ett enkelt räkneexempel och konstatera att om du köper, alltså att vi tar en lägenhet för enkelhetens skull, du köper en lägenhet som du köper kontant, du tar inga lån på den, och så går den upp 10% i värde, då har du ju tjänat 10% på det när du säljer den. Så långt du med, va?
Mm.
Mm. Men säg att du har gjort den med 90% belåning, det vill säga det är bara 10% av de här pengarna du har lagt in, 90% av banken lagt in. Ja, men går den upp 10% i värde då, då vill ju banken bara ha tillbaks det de har lånat ut. De vill ju inte ha tillbaks någon del av vinsten, så att du får ju vinst på 10% på hela värdet, fast det är bara du som har betalat 10% av värdet, och då blir ju plötsligt 10% avkastning 100% avkastning. Du dubblar dina pengar därför att du har använt bankens pengar för att göra affären. Det här gäller ju dock åt andra hållet, att om man går back går man ju liksom back med samma multipel också. Så det här kallas ju för hävstång. Rika människor som jobbar med investeringar har ju ganska ofta inte blivit rika för att de har använt bara sina egna pengar, utan de har på olika sätt använt andras pengar. Och det är det någon försöker säga till dig när de säger att man ska inte amortera av lånet. Och då är ju mitt svar att nej, det kan ju finnas poäng att inte tokfokusera på amortering om man inte är så högt belånad. Men det bygger på att man istället då sätter de pengarna i arbete, investerar dem. Inte att man köper liksom Chanel-handväskor och köper liksom extra mycket lösgodis för det. För då hade man ju lika gärna kunnat amortera. Liksom.
Mm.
typ
nej,
där.
Men man kan ju stå inför ett val om man köper en lägenhet, om man nu har pengar sparat eller undanstoppat eller placerat eller så kan man ju ta ett val då, så att säga. Om jag köper en lägenhet för 1 miljon kronor, ska jag ta lån på vad man nu kan då, 80% eller vad det är för någonting. Alltså ska jag då låna 800 000 och stoppa de 800 istället för att betala de här 800 000. Så kan man ju stoppa dem då på en placering. Mm. Och som det har varit nu under lång tid så har man ju haft en avkastning på börsen på 8-10%. Ja. Och många av fonderna har ju gått så och till och med mycket bättre än två senaste åren.
De har ju med råge betalat räntan på det där lånet.
Ja, det är för att räntan har legat på 1% eller 1,5%. Så då har det ju varit mycket, mycket smartare. Mm. Istället för att amortera av eller inte ta något lån så hade det ju varit mycket smartare då rent finansiellt att låna. Men när den här tiden kom, jag upplevde då, jag har unnat mig mindre saker ibland. Jag hade kunnat gjort mer, rest mer och så. Men när det kommer en pandemi eller när det blir ett krig eller vad det nu kan vara. Mm. Då är det ganska skönt att veta att det kommer inte påverka min ekonomi och nämnvärt för att man inte har en massa lån helt enkelt.
Nej, men det här, och det är därför jag säger att man kan ju tycka om någonting även om man inte alltid kan räkna hem det finansiellt. Men är man lite bakslug så kan man också tänka att om det dyker upp, nu stod det pandemin som exempel, men vad som helst. Säg att det dyker upp en skilsmässa, säg att det dyker upp en sjukdom, säg att det dyker upp att du blir arbetslös. Ja, har du då använt allt kapital du har för att amortera, då har du förvisso mindre lån och mindre fast kostnad. Men när det väl har skitit sig, men nu är risk för att du säger emot här, då är det inte så lätt att gå till banken och låna pengar och säga, vet du vad, det där jag har amorterat av, det skulle jag vilja få tillbaka nu för att nu behöver jag de pengarna. Då säger de så här, ja men nu är du ju arbetslös eller nu är det ju pandemi, nu kan vi inte låna ut pengar till dig, hur ska vi veta att vi får tillbaka dem? Så det kan ju också finnas någonting att ha en del, för du kan alltid sälja dina fonder om du blir av med jobbet, men det är inte lika lätt att gå till banken och låna 200 000 även om det är pengar som du redan har amorterat tillbaka till dem när du är i ett utsatt läge. Så jag kan tycka att det finns även en emotionell liksom snuttefilt med att ha en del inte amorterat utan faktiskt har det någon annanstans där jag faktiskt inte behöver gå och be om lov för att göra om det till pengar igen liksom. Tycker du är ute och cyklar då eller?
Nej, det är det här så länge man är medveten om de här grejerna. För jag kan ju vända på steken då som du säger och säga så här att jo visst, men om du nu hade suttit här, det har börjat dra iväg åt andra hållet. Det vill säga att dina placeringar har gått ner 20% på pengar som du, och då är det kan ju handla om ganska mycket pengar om du har haft mycket pengar sparat eller placerat. Och man ser nu att räntorna går upp. Man får inte tillbaka det man faktiskt gav. Nu, än så länge har inte bomarknaden har inte påverkat mycket. Men det är ju vitsen att det ska göra det. Mm. Så att, då kan du ju faktiskt snart sitta. Och då känner man sig kanske inte så trygg. Man vet att räntorna kommer dubbla sig. Man har inte de marginalerna. Och sina sparpengar har gått ner. Det är bara det att det här har ju inte hänt på så länge. Men på tal om berg- och dalbanan då. Så vill jag påstå att det är både berg och dalar. Och även om dalarna kommer väldigt sällan. Så måste man ha utrymme för det. Så att jag tycker absolut inte att man inte ska ha lån. Men man ska inte tro att det bara är smart att ha lån. Bara för att folk... För det var ju så frågan var ställd. Jag har hört att det är smart att ha lån. Ja, fast så enkelt är det inte. Utan ja, jag hoppas att våran lilla diskussion här har...
Ja,
har
det Erika kan ta med sig som har ställt frågan, det är så att när någon säger hur man ska göra, då kan man alltid konstatera att det finns inte ett sätt man ska göra. Det är liksom som att alla skulle köra efter samma vägbeskrivning trots att de börjar på olika ställen och ska till olika platser och ha olika körstilar. Så att jag menar, det är tyvärr inte så enkelt. Jag och Mattias kan inte sitta här och berätta hur du ska göra, utan man behöver engagera sig tillräckligt mycket för att hitta sin strategi som passar med sin riskvillighet, som passar med hur livet ser ut, som passar med vart man är på väg och vart man kommer ifrån. Och de minuterna behöver man lägga för att sen tryggt kunna säga, men vet du vad, nu har jag en plan för hur jag ska göra. Istället för att någon i fikarummet säger, men du ska inte göra så där, det är bättre att göra så här.
Just det. Nej, men sen som du säger, det kan komma olika lägen i livet där man kanske är mer, man känner sig mer safe, barnen har kanske blivit större, man är liksom, men nu känns det bra. Då kanske vi satsar lite hårdare. Eller man, det har ju funnits lite grann, jag brukar tänka på det som Artur säger, att man ska tänka att man ska ha ungefär lika mycket räntor som man är gammal. Alltså fördelningen mellan aktier och räntor. Och är man då 50 år så skulle man då ha 50% i räntor, är man 60. Men det passar ju de som inte vill bry sig om ekonomin, så att säga. Medan jag kan ju kanske tycka nästan tvärtom, att ju äldre man blir ju mer har man kanske råd att satsa, och roligare också.
Ja, men det beror ju på om man är företagare, hur mycket man har liksom övervärd i sitt hus, vad ens partner har för förutsättning. Alltså så här, ja, det är precis. Tumregler är bra, men man kan alltid utgå ifrån att de inte säger hela sanningen liksom.
Nej, precis. Och det ser olika ut för oss alla. Och det här är ju, tycker jag, att man, det bästa sättet är, som vi också brukar säga, att man snackar med de som är engagerade, som tycker det är kul med ekonomi. Hur har du gjort? Ja, visst, ja, okej. Okay. Det kan ju också komma något bra ur det där fikarummet med någon, någon som har suttit och fnula på det faktiskt. Då. Så att, jag tycker man ska vara lyhörd och att man ska lära sig förstå, för det här är inte svårt.
Nu låter vi som sexspalten i tidningen Frida en gång i tiden. Var man en frågar är svaret, allt är normalt, alla gör olika, det viktigaste är att ni pratar med varandra. Ja, men jag tror att bollen...
Nej, jag läste aldrig dem.
Gjorde du inte det? Nej, men jag hade en kollega som skrev dem. Det var, så att jag fick höra många roliga. Mm, i alla fall.
Bra, vi släpper den.
Nu släpper vi den och så kollar vi på rörlig ränta. Ni pratar hela tiden om att komma ihåg att omförhandla sina lån. Gäller det även rörlig ränta? Jag tänker ju att den rörliga inte är så mycket att påverka. Det,
joho,
är frågan.
Det är visst
du. Ja, det är ju verkligen så att här behöver ju Erika tänka en gång till. Då, för då har vi misslyckats när vi har förklarat detta. Mm. Berätta, Mattias, hur tänker du?
Nej, men jag tänker att årligen så sätts ju räntan när du har en rörlig ränta. Och om du lyckas förhandla ner den hos banken, så är det ofta så att när det har gått ett år så tar man ett nytag, eller banken tar ett nytag. Och då har de utgår från en rörlig ränta som är på, låt oss säga att den skulle vara 1,5%. Sen så när det kommer ett nytt år så är det mycket möjligt att deras ordinarie rörliga ränta är på 1,7. Och när du har förhandlat ner din rörliga ränta så är det oftast för ett år som den räntan ligger kvar. Och sen när du då fortsätter ha din rörliga ränta när år två börjar, då har den hackat upp av automatik. Så att där gäller det, ja, lite beroende på vad du har gjort upp med banken och så här. Men generellt så...
Ja, men det här tycker jag är, det här är intressant, därför att det finns en grundläggande sak där som jag tycker väldigt många människor har klurigt att ta till sig. Och det är ju det här med påslag. Alltså, det är ju alltid så att när vi... Nu återkommer till det tönta exemplet, men när du köper en purjolök på ICA, då är det ju så att du köper ju den av ICA för ett helt annat pris än de har köpt den av grossisten. ICA slår ju på någonting för att kunna ha lokal, för att det ska vara värt för dem att ha en ägare som driver butiken, för att personalen ska sitta och blippa och för att en del purjolökar blir dåliga på vägen. Så om du köper en purjolök för 20 kronor, då kan du ju utgå ifrån att åtminstone... Den bara kostade 5 kronor kanske när de köpte den av grossisten. Och grossisten i sin tur har ju kört den i lastbil och haft höglager och massa tonåringar som har gått och lastat. Och dessutom vill ju grossisten ha någon typ av vinst för att han gör detta. Så han kanske köpte den av bonden för 1 krona. Liksom så här. Och då skulle man kunna säga, då lurar de oss, för den är bara, kostar bara 1 krona hos bonden, men jag betalar 20. Men det är det som är... Att vi får saker hem till oss, att det funkar, att vi inte behöver åka runt till liksom 62 olika bönder. En purjolöksbonde och en getbonde och en ost... Alltså så här, det är ju vad marknad och affärer är. Och likadant är det med bolån. Mm. Det är inte som att det finns en rörlig ränta som du har på 1,50. Det, utan det här har vi upp en tidigare fråga här. Banken lånar ju från bonden i det här fallet, Riksbanken eller någon annanstans. Liksom. Lånas det ju pengar, och de kostar ju förstås en mycket lägre ränta än den räntan vi får. Så det är inte som att den rörliga räntan är någonting, utan vad helst du förhandlar med din bank så kommer det vara en högre siffra än vad de har köpt in dina pengar för. För de ska ha banklokaler och det ska vara en aktiekurs och det ska kunna göras utdelning och sådana saker. Så det är ju högsta grad förhandlingsbart förstås. Att, det vill säga hur mycket de ska lägga på, vad de har köpt pengarna för, det kan just ju det. Inte förändras. Men om de köper pengar för 0,25, om de ska sälja de pengarna till dig för 1,50 eller 1,40 eller 1,30 eller till och med 0,98. Det är ju en förhandlingsfråga där du helt enkelt behöver motivera varför skulle de ge dig ett bättre pris, det vill säga tulla på sina marginaler. Och tullar de för mycket, då har de inte råd att ha någon kaffeautomat kvar på kontoret. Och tullar de inte överhuvudtaget, då är det mycket vinst till aktieägarna. Så det är klart att det är en förhandling. Jag skulle säga tvärtom då här, att det är lättare att förhandla på en rörlig ränta, därför att det är ju någonting som handlas med hela tiden, än en bunden ränta. Den bunden räntan är ju så att säga bunden, då sitter du ju där. Då har ni kommit överens om att den ska vara någonting i 2 år eller 4 år.
Det är ganska omöjligt att förhandla en bunden ränta. Det lät lite roligt. Ja, då är det ju vad det är.
Ja. Så då skulle jag säga så här, hur man gör detta då? Ja, då får jag återkomma till det absolut tråkigaste. Och det här är min det finns kanske fler, men en av mina främsta kritiker till banker då. Här är det nästan alltid så. 99 gånger av 100 påstår jag, även om det var, ingen fakta, det var en åsikt. Att det är lönsamt att vara otrogen. Alltså det lönar sig att vara otrogen med banker precis hela tiden. Jag kan inte komma på att jag har fått bästa boränta från min nuvarande bank någonsin. Det är alltid någon annan bank som är mer sugen på att få mig som kund än vad den banken som jag har idag är på tårna för att få behålla mig som kund. Det kan ju vara någon feedback jag ska ta att jag är en jävligt trölig kund då. Det vet jag inte. Men det är flera som vittnar om detta. Att de som sitter och försöker få nya kunder, de är jävligt sugna på att dra ner sina marginaler lite för att väl få in en kund. För om man fått en kund, då kan man ju hoppas att den är kvar i många år då. Och då tjänar man lite under många år. Det är ju bättre än att du är kund hos grannen tvärs över gatan liksom. Men när man väl är inne, då brukar de somna om helt och vara liksom, ja, men jag kan ju bara, nu när jag tittade på den här lägenheten då, mäklaren säger så här, för att kunna ta emot bud från er så behöver jag ha från er bank ett lånelöfte. Jaha, men vi har ju inte tittat på lägenhet och det får inte vara mer än 6 månader gammalt. Ja, och då kan jag ju berätta för dig att då gjorde jag så att jag hörde av mig till min bank och bara skickade in så här, hej, jag skulle behöva ett sånt här papper från er. Och sen så sa mäklaren, det vet man inte hur lång tid det tar, så vi kan skicka en till min bank också, sa hon. Och då sa jag, ja visst, absolut, ring dem och då kan de ringa mig medan jag sitter på tunnelbanan, så kan jag berätta för dem. Men jag har en bra kontakt med min bank, det kommer inte vara några problem, det löser sig. Och det kan jag avslöja att det tog ju typ 6 timmar att få svar från hennes bank. Min egen bank som har alla mina företag, som har mina kollegor, alltihopa, tog 4 dagar. Jag har fortfarande inte fått tillbaka någon lånelöfte, för de är sällan tröliga på att ta hand om de kunderna som har, men andra är så sugna på att få nya. Så att det är ytterligare ett exempel på att sitter man och tänker så här, jag har så himla fin kontakt med min bank. Ja, men pröva det genom att gå till andra och kolla vad de är beredda att erbjuda för ränta. Och så kan du gå tillbaka till din och säga så här, nu drar jag om du inte tar hand om mig bättre. Då brukar de eventuellt vakna och säga, vänta, ja, jag kan nog ta hand om dig lika bra i alla fall. Liksom.
Mm.
Men du Mattias, nu får vi nu avrunda för att nu har spacklet torkat här, så nu är det dags för mig att börja slipa.
Fantastiskt, och vi vill säga tack så mycket för att ni har lyssnat.
Ja, härligt. Och vad helst ni ska andra ta er för, så hoppas att ni får en fantastiskt mysig dag och att vi hörs igen om en vecka eller redan om 20 sekunder ifall ni lyssnar oss på rad.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.